Det var så här att Dorian Gray, han kände sig lite ensam, så han skaffade Tinder. Och så fick han en matchning och de bestämde träff och så. Då, när de ses, han kom lite tidigt och så kommer hon in där och så säger hon: wow, du ser mycket bättre ut än på din profilbild. Det bästa med så här Dorian Gray-skämt är att de blir aldrig gamla.
Det var lite roligt där faktiskt. Det är faktiskt lite roligt.
Jag vet, så att det första skämtet är dåligt och sen, ja.
Och så blev det här också första gången av dessa tre avsnitt som jag faktiskt tycker att du har varit lite rolig.
Det bästa, eller jag tänkte på det, varför matchar hon med honom då om man ser så jävligt bilden?
Ja, det finns en logisk lucka, det gör det.
Hej och välkomna till Litteraturhistoriepodden, podden som är litt. Det var ett tag sedan sist.
Det var det.
För vi har andra saker för oss i vårt liv också, än att, än att prata med varandra.
Tydligen är det ju så, faktiskt.
Ja, nej, men det har varit, vi tog jullov, kan vi säga.
Ja, det kan vi verkligen säga.
Ja, nu sitter vi här sista dagen på vår ledighet och spelar in.
Lider, ja.
Ja, och då, vi har väl lidit lite också när vi har läst det som vi ska prata om.
Alltså det, det är sällan jag tyckte om någonting så mycket som jag hatade. Nu har jag verkligen gjort det. Det har varit så jobbigt att läsa det här.
För jag försöker ju alltid, alltså under tiden vi läser så försöker jag göra så att inte prata så mycket med dig om det vi läser. För att jag tänker att det blir bättre.
Ja, det är ju min filosofi i livet i allmänhet. Att prata så mycket med dig som möjligt.
Ja, men vi pratade ändå lite där mellan dagarna.
Ja.
Och då sa jag att det är en underbar hatkärlek.
Det är en jättebra beskrivning av boken.
Ja, för jag tycker också att den är ju, vi kommer ju till det, men den är ju både bra och dålig.
Ja, nej, men det små, nej, jag tar tillbaka det. Stora ändringar skulle kunna göra boken så mycket bättre.
Ja, jag fattar inte. Alltså han måste varit väldigt bra på allt annat han skrev för att ha blivit så känd.
Men är inte detta han är känd för nu?
Jo, det är ju det som... han är känd för mycket annat. Jag kommer till det när vi går igenom hans liv.
Det är ju boken Dorian Grays porträtt av Oscar Wilde.
Ja, återigen inom kursivt och citattecken och allting. Skräcklitteratur.
Ja, ja. Verkligen, det är inte det läskigaste jag har läst den här gången heller faktiskt.
Jag har en tanke om det som vi tar sen.
Ja, behåll den.
Ja. Ska jag ta hans liv? Vi kör igång helt enkelt.
Ta hans liv gärna.
Och nu, jag kommer slakta engelskan här.
Ja, det är helt okej.
Okej, Oscar Fingal och Flaherty Wills Wilde.
Åh nej, stackars pojk. Ja.
Ja, det var en man med ett för långt namn.
Ja.
Och det hade inte alls fungerat om han ville bli en författare som folk kommer ihåg, så han nöjde sig med bara Oscar Wilde.
Han valde inte Fingal alltså, konstigt.
Eller O'Flaherty. Eller Wills. Ja, han hoppade över allt i mitten nu. I alla fall, Oscar Wilde föddes i Dublin, drömmarnas stad, underbar stad, 16 oktober 1854. Och hans föräldrar var det som så fint heter intellektuella.
Åh,
vackert. Hans pappa William Wilde. Han var på den tiden Irlands bästa ögon- och öra-kirurg.
Ja.
Ja. Han adlades 1864 för sina... Han var också någon sån här medicinsk rådgivare eller någonting. Mm. Så han adlades för det. Och förutom det så skrev han böcker om irländsk arkeologi och alltså folklore, folkberättelser.
Jaha, vilken renässansmänniska.
Ja, på något sätt. Ja, lite efter, men
ja,
ändå här. Ja.
Så att, det stämmer mycket.
Man kan ju tänka sig att han hade ganska mycket pengar också. Ja. Och sen Oscar Wildes mamma, Jane Wilde, hon var också författare.
Mm.
Och poet. Hon skrev dikter från de revolutionära Young Irelanders.
Oj.
Och de här dikterna läste hon för sina barn för att de skulle dels få... de skulle uppskatta poesi, men också lite indoktrinera dem. Hon var irländsk nationalist.
Ja, jag börjar ana en viss... Vissa saker förstår jag nu efter att ha läst den här boken bättre.
Ja, jag kan ändå sympatisera med det. Det är ändå en fattig ö som vill bli fria från ett imperium som förtryckte dem. Så att, ja, sen behöver vi inte gå in på det. Oscar Wilde då, han uppenbarligen hade de det ganska bra, för att han var ju hemskolad. Så han lärde sig tidigt både flytande franska och tyska. För han hade en fransk barnskötare och så en tysk guvernör eller vad det du heter. Det är så mycket sådana titlar förr i tiden som liksom inte, det är svårt att översätta till modern tid.
Ja, det finns inte så kanske så mycket längre av det.
Nej. Men i alla fall, fram till 9 års ålder då, så hemskolad. Och sen så fick han, sen började han liksom, vad ska man säga, vanlig skola. Det var inte alla som kunde utbilda sig, men han fick utbilda sig. Och sen då en ordentlig utbildning både på Trinity College i Dublin och sen Oxford. Och redan innan han började på universitetet så blev han lite känd på skol, bland sina klasskamrater. Både då för att han drog vitsiga historier, men också för att han kunde läsa väldigt snabbt.
Oh,
nej, men han, vi kommer till, men han var väldigt bra på språk. Och läsa, ja. För klasskamraterna påstod att han kunde läsa 2 sidor samtidigt och dra igenom en roman på en halvtimme med tillräckligt god förståelse då för att kunna redogöra för i alla fall grunden i berättelsen. Och sen var han ju en jävel på litterära klassiker, för det var lite hans fokusområde. Han vann priser för att muntligt översätta grekiska och latinska texter. Och sen, ja, när han, jag kommer inte ihåg hur gammal han var, men han började på Trinity College och där läste han klassiker och pluggade litteraturhistoria. Och där vann han också priser och stipendier för att han var så jävla bra på det här. Och sen, då under den tiden så blev jag också lite sugen på det här med skoja kläder och hemligheter och ritualer. Man måste ju sticka ut. Så han ansökte till frimurarorden vid Oxford.
Såklart han gjorde det.
Och där blev han antagen. Men det var någonting, han sysslade bara med det medan han pluggade. För sen blev han utesluten, för han betalade inte medlemsavgiften.
Oh, dessa snutare.
Och på Oxford så blev han också känd för hans roll i de estetiska och dekadenta rörelserna som fanns på den här tiden. Och det kommer vi se drag av senare.
Ja, jag tänkte säga det. Jag börjar ana vissa nu beröringspunkter mellan Dorian Gray och Oscar Wilde.
Ja, och den dekadens som han hängde sig åt här då var att han hade långt hår.
Alltså.
Men han förkastade manliga sporter. Även om han höll på med boxning då. Och sen så höll han på att dekorera sitt rum då med påfågelfjädrar, liljor, solrosor, blått porslin och andra konstföremål. Så det är här han började odla myten om sig själv, helt enkelt.
Yeah.
Och sen efter studietiden då så återvände han till Dublin och där träffade han Florence Bellcombe, som han har varit förälskad i som barn. Hon förlovade sig med Bram Stoker faktiskt. Och gifte sig, och då blev han besviken och bestämde sig för att återvända till England för gott. Så att han drog från Irland. Han stannade faktiskt i England, eller undvek Irland. Återvände bara 2 gånger på korta besök från 1878. Och i London, återigen.
Jävla London.
Ja. Så där blev han uppskattad av societén. Nämen. Och han bodde hos en målare. Nämen. Och här höll han på och skrev dikter. De publicerades i olika tidningar, exempelvis universitetstidningen i Dublin.
Ja.
Och som 27-åring gav han ut boken Dikter, som var en samling han hade redigerat och samlat sina dikter. Och den sålde slut. Visserligen bara 750 upplagor.
Okay.
Men ändå. Men den fick också dålig kritik och anklagades för plagiat.
Aj då.
Ja. Och då ska vi se, 4 år senare, 1882, resan till Nordamerika, höll ett år lång föreläsningsturné om det göttiga med estetik. Det här, han skulle egentligen bara vara där i 4 månader, men det var så populärt så att den förlängdes. Och här fick han också kritik om att hans föreläsning mer handlar om att han skulle bli berömd än att han uppskattade det vackra livet. Och det här då att han försökte påverka människors livsstil negativt. Alltså lite förledande ungdom.
Ja, jag sitter och nickar här. Det är svårt att se en podd, men jag sitter och nickar igenkännande.
Ja, det är mycket som vi kommer känna igen sen när vi är klara med det här. Okay, för att det här inte ska bli för långt då, så ja, några saker till. 1881 så träffade han Constance Lloyd. Och de gifte sig 1884. Och de fick två söner, Cyril och Vivian. Och sen 1886 så träffade han Robert Ross, en 17-åring som förförde honom.
Oj.
Och inspirerad av grekisk kärlek så började de sex. Och det lite också på grund av att Wilde hade fysiskt svårt för sin fru efter den andra graviditeten.
Aj då.
I alla fall enligt Daniel Mendelsohn, en amerikansk författare som har skrivit någon biografi.
Mm.
1885, jag tror att jag skrivit rätt, dömdes Wilde för homosexualitet. Så att han fick fängelse och hårt arbete i fängelse. Här finns det också lite motstridiga uppgifter om att han skulle ha köpt sex som minderåriga, även om 16 då liksom var
ja, just det,
age of consent. Jag tänker inte gå in på det, juridiken i England på 1800-talet. Hej, men han satt i fängelse. Hej, välkomna till juridikpodden. Men han satt i fängelse i 2 år och det här slet på hans hälsa då såklart. Så han levde sina sista 3 år i livet i exil och fattigdom i Frankrike.
Mm.
Och här bytte han namn också.
Ja, vad gjorde han? Det
är ja, Sebastian Melmoth kallade han sig för. Då tog han förnamnet från Sankt Sebastian.
Mm.
Och sen tog han efternamnet är titelkaraktären från en av hans morfars bröders. Jag vet inte hur släktskapet funkar, men en släktings böcker.
Mm.
Melmoth the Wanderer. Och sen dog han då av hjärnhinneinflammation den 30 november år 1900.
Och fan, vilket liv.
Ja, 117 år senare, 2017, blev han tillsammans med 50 000 andra män benådad för sitt brott.
Bättre sent än aldrig.
Ja, det var homosexualitet slutade var ett brott i England 1967 och sen så var det någon annan lagändring 2017. Ja. Som då gjorde att staten gick ut och benådade. Återigen, det här är inte juridikpodden, så jag vet
nej,
inte. Och så här efter han då, och delvis under hans liv, så är han känd som en framgångsrik författare.
Mm.
Både en bok och pjäser, och som poet. Men också som en symbol för HBTQ-rörelsen. Och sen är han ju, alltså jag skulle säga att han är mest känd för att han ploppar ur sig citat som folk titt och tätt gillar att nämna. Och jag är lite trött på dem. Det enda jag inte kan motstå är frestelsen.
Ja.
Ja, det är en oxymoron.
Ja, det är det.
Ja. Det var hans märkliga liv. Mycket som vi kommer känna igen sen.
Ja, inte i våra egna liv utan i boken. Vill jag poängtera här då.
Jo, absolut.
Ja, för boken som vi då har läst, Dorian Grays porträtt, den är lite svår att sammanfatta. För att jag tycker så illa om den samtidigt som jag tycker så mycket om den. Men man kan sammanfatta den på lite olika sätt har jag kommit fram till.
Mm.
Så det korta sättet är att man säger att det handlar, alltså i alla fall en majoritet av boken handlar om män som sitter i sina hus, de dricker gottigheter och de utbrister hela tiden hur vackra de andra är. För det är ganska mycket så.
Ja.
Det är ett sätt att sammanfatta. Ett annat sätt är att säga att man kan säga att det är en studie i människan och det dåtida, kanske även vårt nuvarande samhällets natur. Den här motsättningen mellan samhällets krav, människans önskningar. Vem är vi egentligen när vi släpper våra hämningar? När samhällets kontroller försvinner från oss. Typ lite mörkrets hjärta, Josef Conrad. Människans inneboende barbari.
Mm.
Hedonism for life. Njut för fan. Och sen kan man också sammanfatta det så som det står i min utgåva av boken. Dandy-romanernas dandy-roman. Punkt.
Vad ska det ens betyda?
Jag fick faktiskt slå upp det. Dandy är tydligen en person som vill leva överklass men som är medelklass och klär sig i dyra fina kläder.
Aha, en posör.
Ja.
Så posörernas posörboken för posörer.
Ja, exakt. Ja. Den har vi läst.
Ja.
Sen kan man också göra en kronologisk sammanfattning av händelsen i romanen och det är vad jag har gjort. Så blir det tydligare då. Så den handlar om Dorian Gray, det är en ung och otroligt vacker man. Han står ofta modell för konstnären Basil. Och den här Basil är hemligt kär i honom, tolkar jag det som i varje fall. Och aldrig målar han så bra som när Dorian står modell åt honom. Och hemma hos Basils överklassvän Lord Henry så målar Basil sitt mästerverk av Dorian. Och Dorian ropar ut att han önskar att porträttet aldrig åldras. Nej, tvärtom. Han ropar ut att porträttet åldras istället för honom. Och sagt och gjort.
Han får ju någon ålderskris där och inser ganska snabbt att Men det, så där såg jag ut för typ en minut sedan. Så ser jag inte ut längre.
Och han är typ 20 år och en minut gammal.
Ja, och han vill ju inte möta sitt eget åldrande.
Precis. Så han ropar ut det i alla fall. Och sen så får vi inte reda på att det är det som händer för en typ 150 sidor senare. För
Nej.
här tar handlingen en paus.
En
Så vi
lång,
får
lång paus.
en lång paus och istället så får vi läsa om Lord Henry, som vi då kan kalla listnjutarnas listnjutare. Hur han sattliga förleder Dorian ner i oanständighetens träsk, fint uttryckt. Han hänger inte längre med Basil, Dorian, utan han hänger istället med Lord Henry. Och Lord Henry, och det är det här som gör att boken är så jäkla jobbig att läsa, han monologar typ hela tiden om hur gött det är att listnjuta. Så småningom i alla fall så blir Dorian kär i en fattig skådespelerska som heter Sybil. Och problemet är att när hon blir kär i honom och hon inte längre kan framställa de här påhittade känslorna i Shakespeares drama, så slänger han sig på en soffa och så skriker hon att hon har dödat hans kärlek. Så vad gör hon då? Hon begår självmord. Och då kommer vi till en skiljeväg för Dorians själ. Ska han göra så som Basil föreslår? Prata med Sibyls mamma, visa förlåtelse, skuld, ånger? Eller ska han göra som listnjutaren Lord Henry och förneka att han ens kände henne överhuvudtaget? Och sen så ägnar han 20 år åt att ligga runt och ta en massa droger. Det är min tolkning av listnjutning i alla fall. Och under tiden så blir hans porträtt hemskare och hemskare med tanke på allt det här syndande som han ägnar sig åt. Och till slut så står han inte ens ut med att titta på det längre, så han låser in det på vinden och döljer det med ett skynke. Det som är spännande är dock att han åldras inte. Så det har gått 20 år, men han ser fortfarande ut som den här 20 år och en minut gammal pojke. Men det är ingen annan som tycker att det är konstigt. Han
Nej,
reagerar ju.
det är ingen som reagerar på det.
Du ser exakt likadant ut för 20 år sedan. Kan det vara något skumt här? Nej. Bra gener.
Ja, det är väl så de bortförklarar ungefär.
Så. Men allt lyckligt har ju ett slut, så en kväll så träffar han Basil igen, som han inte har sett på hur många år som helst. Och för Basil är nyfiken på alla de här hemska ryktena som går om hur Dorian lever sitt liv. Och Dorian, han får ryck och tar med honom hem och så visar han honom det här hemska porträttet och hur det är liksom en återspegling av hans riktiga själ och sådär. Och Basil känner inte igen porträttet han ens målade, för att det är så himla fult och hemskt jämfört med det här fina som han målade. Tills han ser sin egen signatur. Och då inser han ju att det Dorian faktiskt har sagt stämmer, och han ber och bönar att Dorian faktiskt ska be om frälsning. Men Dorian, som han är, han skyller istället sin orena själ på Basil och mördar honom istället. Och sen ringer han en vän, så precis som på Vem vill bli miljonär? Och den här vännen bränner upp kroppen och sen begår den här vännen också självmord. Snipp, snapp, slut. Nästan. För till slut i alla fall så får han nog Dorian, och så bestämmer han sig för att han måste förstöra det här porträttet som visar hans sanna jag då. Så han hugger i det med en kniv. Och sen så går det en liten stund och så kommer betjänterna upp, för de hörde en massa oljud. Och när de kommer in i det här rummet så det enda de hittar är en hemsk och äckligt ful man som ligger död på golvet, som de inte känner igen, men som har Dorians ringar på sig. Och sen så ser de det här porträttet då, som återigen är det vackraste som någonsin skapats.
Men förstört.
Slut. Är det förstört?
Men han hugger väl i det?
Ja.
Jag kommer inte ihåg riktigt.
Nej, jag vet att han hugger i det, men jag minns inte att det var förstört efter det. Men det låter ju rimligt att det skulle vara så.
Men det kanske bara är en sån rispa i.
Ja,
En
han kanske
lång
var
skål.
kass.
Det är också helt oviktigt.
Ja, det här är sånt du kommer få klippa bort.
För vet du vad som har hänt nu?
Nej.
Vi har åldrats.
Åh nej, Sebastian.
Jag kommer
Nej, jag har
fortsätta
aldrig... Du
fortsätta
kommer...
säga det.
Nu är du också 20 år och en minut, istället för bara 20 år, stackare.
Ja, det är jobbigt.
Inte lätt. Ska jag ta lite om epoken,
Ja,
eller?
det kan du.
Yes, och som de flesta böckerna vi har läst, två av tre, så är den här skriven på 1800-talet. Och nu är jag jäkligt trött på 1800-talets litteratur. Och mer bestämt så är den skriven då 1890, vilket är slutet på realismen, någonstans naturalismen sådär, precis innan modernismen tar sin början. Och hur är det då man kan se att den är skriven runt 1890? Det finns två sätt att se det på. Det ena sättet är att Oscar Wilde har ingen aning om vad korta meningar är för någonting. Han verkar ha varit ett fan av Dostojevskijs School of Writing. Typ, beskriv allting så länge att läsaren tappar intresse och glömmer av själva intrigen. Eller hur, Sebastian?
Det är väl inte alls så Dostojevskij gör. Men, men skriva långt, absolut.
Skriva långt, gärna.
Ja.
Alla de här människorna är deras själsliv, de ska beskrivas i detalj, oavsett om de själva karaktärerna är intressanta eller inte. Kanske är det någon som har läst Tolkien och då kommer man känna igen det här. Enda skillnaden är att Wilde beskriver människorna i typ 5 sidor och Tolkien beskriver träd i 5 sidor.
Så. Det är typ samma sak.
Typ samma sak. Sen har vi också det här som också pekar på att det är realismen då, att den handlingen är förlagd till en storstad och det är London igen. Suck. De kan hitta någon annan stad, snälla. Det börjar bli väldigt tråkigt. Även om det är så, karaktärerna åker hem till varandra och de hänger på olika herrgårdar och trevliga sommarstugor. Men överlag så utspelar det sig i en storstad, vilket också är typiskt för realismen. Sen kommer vi till det som sticker ut, del två. Och det är att den har lite drag från romantiken eller skräckromantiken då, även om den kanske inte är jätteskräckfylld så. För det handlar om, det är inte kreti och pleti på gatan, så, utan det är folk av ädelbörd. Det är ingen Dickens det här då, utan tänk dig istället då att läsa om pöbeln, usch! Men det som är roligt är att i Dickens dramer så är de goda personerna, de är också vackra och de onda är typ som orcher och jättefula. Men i Dorian Grays porträtt så beskriver de pöbeln som väldigt fula och adeln som väldigt vackra. Så det återkommer lite grann här. Och det är typ så som man skrev i slutet på 1800-talet i England. Om vi går tillbaka till förra avsnittet så märkte vi ju att Stevenson skrev ganska likt. Kan du tycka, inte lika vackert, inte lika utförligt, men ändå det här tvådelade draget av realism och romantik. Lite samma sak om man kollar på alltså Conan Doyle, han som skrev Sherlock Holmes, skrev också på ett liknande sätt kan jag ändå tycka.
Ja, men det,
så ska man sammanfatta.
Ja, det finns ju väldigt många likheter med Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Ja. Ja, men verkligen. Ja. Både om man kollar på handlingen och
London och dimman. Och
London och dimman, ja, exakt. Och hela den biten, absolut.
Mm.
Så ska man sammanfatta så skulle jag kanske säga att ja, men han har skrivit på ett sätt som är mer likt realismen, fast kanske lite vackrare. Men själva handlingen, det här övernaturliga, det är mer inspirerat från romantikens litteratur.
Och det är roligt att du säger handling.
Åh oh, nej, ja.
För, eller handling, det finns ju en handling såklart.
Mm.
Men jag, för någon som har läst så mycket klassisk litteratur och så,
ja,
borde inte han känna till den dramaturgiska kurvan?
Ja, men det här är en tanke om. Men säg det ja, du vill först.
Nej, jag tycker att det saknas.
Ja, för det jag funderar på är i mitten där, när romanen spårar ut helt och fullt. Ja. Ingen aning om vad som händer. Jag ska se om jag kan hitta mina anteckningar någonstans. Ja, men när han går ner i fördärvet då, innan det här tidshoppet på 20 år. Det är liksom sidor på sidor om hur han testar en massa olika saker. Kläder, juveler, musik. Och allt det här beskrivs liksom i detalj. Och det är helt meningslöst, kan jag tycka. Det förstör hela liksom takten i boken. Och sen så tänkte jag på att det kanske är kopplat till den dramaturgiska kurvan. För i antiken så skulle den ju vara alltså, jämvikt. Det skulle vara som en triangel. Så det mest spännande skulle vara precis i mitten. Och jag tänker att för Wilde kanske det är det. Det är det här valet mellan vem han ska vara, Dorian. Och det är när han får den här gula boken som han äntligen bestämmer sig.
Ja, okej. Okay. Men om man ser det som en triangel så absolut. Men, för jag tänker på den här valen. Att det ska börja lite spännande. Och så går det ner. Och sen upptrappning. Och så liksom en stor vändning. Och så får man veta hur det löser sig. För det, de två första kapitlen sätter ju... Han blir avmålad och han träffar Lord Henry. Och det är ändå lite intressant.
Mm.
Man får lära känna karaktärerna. Man får lära känna till att han har en ålderskris. Eller vad man ska säga.
Ja.
Och sen är det 100 sidor. Alltså nästan halvvägs in.
Ja.
Till det här med att Sybil, alltså hans förälskelse, att hon dör.
Mm.
Och det är ju då han märker, alltså det är först då det händer någonting med porträttet.
Ja.
Alltså halvvägs in i boken. Så två kapitel som ger en lite bakgrund. Och sen är det 100 sidor bara blaj. Och sen blir det, och så är det 40 sidor där i mitten som är spännande så att säga. Och sen kommer det en lång jävla utläggning av vad olika kungar har lagt pengar på. Och, sen,
Ja.
Och då, då får jag lite samma känsla som kritiken mot Dan Brown. Där, hej hej, jag vill visa att jag kan saker, jag vet vad lyx är, jag har läst på. För att nästan hela kapitel 11 är en lång lista på olika
Ja.
Lyxprodukter.
Ja, jag förstår inte. Han måste ju ändå haft någon sån alltså, vad heter det?
Redaktör.
Redaktör, ja, precis. Som måste ha, nej, så här kan vi inte ha det. Vad har du hållit på med här?
Men den
redaktör, inte.
Nej, men om man tänker det som en triangel.
Ja, men ju... okej, med den förklaringen, absolut. Det är fortfarande inte bra.
Nej, men det finns tre spetsar som är spännande. Och det är ju början, mitten och slutet. Sen, sen vägen mellan dem.
Ja, väldigt svår god.
Ja, det är inte så bra. Däremot så finns det ju intressanta karaktärer.
Ja, men det är det.
Alltså, så liksom,
minns, ja,
om man ser det som en karaktärsbeskrivning så är det en bra bok. För Lord Henry representerar både nyhedonism och cynism i den nutida bemärkelsen i alla fall. Basil står för lidelsefullt älskande och Dorian då som formas till en utsvävande narcissist.
Ja. Ja.
Och sen runt det så finns det ju sen nidbilden av överklasstanter som bara skrattar gott och hahaha vad vacker du är, då kommer du undan med allt.
Men för det var intressant att du tog upp det med Lord Henry och Basil, för det var min tanke när jag läste. Jag kopplade inte så mycket till, ja, jag visste ju det rätt, till hedonism, men snarare mer till Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Där jag fick känslan att Lord Henry var typ djävulen och Basil var typ en ängel. Så att Lord Henry säger så här, bete dig på det här sättet, gör det här, vi slåss om din själ, medan Basil ger motsats råd om hur en god människa ska vara istället.
Ja, de är lite som så här, en ängel och en djävul på varsin axel.
Ja, men precis.
Kan man säga, precis.
Alltså, jag har inget mer att säga om det.
Nej, men det finns ju det här. Det var ju samma sak i Dr. Jekyll och Mr. Hyde, att gubbar som sitter hemma och dricker sprit och äter ja. Mat.
Röker pipa.
Det var inte lika mycket promenader. Här var det mer att de skulle åka vagn och så beskrivs inte det, utan de åker vagn och kommer dit de ska. Så på så jag sätt så är han ju lite snabbare i de här transportsträckorna.
Ja, precis. Bokstavligt. Men jag reagerar på när de beskrev de här transportsträckorna, så de åker ju, eftersom de är överklassnissar, de åker ju, vad heter det, häst och vagn, vad säger man?
Droska.
Tack, de tar ju sin droska hela tiden. Men vid något tillfälle så beskriver han en buss. Och då visste jag inte när boken skulle utspela sig. För då tänkte jag på en modern buss. Men så fick jag ju kolla upp det då, okej, och de bussar som fanns i London vid den tiden, ja, det var ju typ större droskor som drogs av häst och vagn, mer eller mindre.
Ja.
Så det var inte lika coolt som jag trodde att det skulle vara.
Det är väl också någon av de här alla resorna de gör så är det, nej, du kan inte åka med mig.
Nej, precis.
Du får gå eller någonting sånt. Vi har inte plats för dig.
Nej. Suck. Nej, så att min största kritik, det är just den här takten, pacingen som man har. Att premissen låter så himla spännande. Men det hade kunnat bli så mycket bättre om man hade strukturerat om boken, haft ett lite tydligare narrativ, liksom inte tappat bort handlingen i 100 sidor i mitten.
Nej, precis. Man kan ju beskriva någon som lever i lyx på många olika sätt.
Mm.
Man behöver inte 100 sidor till det.
Nej.
För vi pratade om det här med dimman i London.
Ja.
Det nämns ju också lite som så här, nästan direkttilltal till läsaren, så här, haha, jag vet att det här är en kliché. Det är någon av karaktärerna som pratar om dimman i London.
Jaha, okej.
Ja, okej. Ja. Och sen,
du har säkert det.
Ja. Sen är det också ett jävla tjat om Sigva. Röker hela tiden.
Ja.
Bara för att liksom, det ska vara ännu värre. Ja.
Men jag tycker det är intressant med de här karaktärerna, för alltså, de är på något sätt så stereotypa i det här överklasshatet som det känns som de går omkring. Eftersom, alltså, inte hat mot överklassen utan hat som överklassen har. Exempel när de är på teater när de ser Sibyl, och så tvingas de umgås med så här avskyvärda varelser som typ gemene man, pöbel, men också judar.
Ja, just det.
Skriver de. Alltså,
han...
Så, ja, precis.
Teaterdirektören beskrivs väl inte så smickrande?
Nej, Typ som själlös, oförmögen att förstå andras lidanden i fiktion.
Och att han är ful.
Ja, precis.
Ja.
Så varför allt detta hat mot vanligt folk? Och specifikt judar också.
Ja, jag vet inte. Jag ska ta ett lösryckt citat.
Gärna.
Jag kommer inte ihåg kontexten. Men han skriver någonstans, det fula är det enda verkliga.
Mm.
Och om Oscar Wilde hade det som åsikt, ja, då kanske man förstår de beskrivningarna bättre.
Ja.
Sen tänkte jag också på det eftersom vi ändå pratade om handlingen. Runt kapitel 17 så blir det en deckare istället.
Ja.
Byter genre.
Den så, är så spretig.
Ja, den är väldigt spretig. En annan grej om den här människosynen. Det är ju den här jaktolyckan. De är ute på jakt och så är det en man som blir skjuten. Och de bryr sig inte riktigt, de går in och dricker te.
Ja.
Ja, han dog, men ja, hej då.
Var det någon adelsman? Nej, okej då. Varför är det te kallt?
Ja. Nu, eller de kanske dricker sprit istället, jag kommer inte... Något dricker de.
Något dricker de. Nu tänkte du på det med berättarperspektivet. Det störde mig något enormt. För jag tolkar det som ett allvetande tredjepersonsperspektiv, mer eller mindre. Wilde låter oss hoppa omkring i olika personers hjärnor och vi får reda på hela tiden vad alla personer tycker och tänker. Ibland så kan det liksom hoppa mellan olika personer, mellan två stycken. Jag tyckte det tog mig ur den här berättelsen så himla mycket. Utan jag tänkte då hade man kunnat beskriva det på ett annat sätt med vad de gör eller någonting sånt. Men det är nästan som en barnbok. Så här. Stina kastade en sten på mig. Nu blev Erik arg. Så, sluta beskriva det på det sättet.
Ja, det är en liten förenkling du gör, men absolut. Att det,
ja, men det är det.
Den är lite så på näsan.
Ja, sen, just att man hoppar. Ja.
Så vi tycker inte... Eller, det är ju en underbar hatkärlek. På något sätt så är den ju också bra.
Ja, jag har bara tagit upp det negativa, vilket är innehållet.
Ja, men det finns kvickhet i språket som gör att... Alltså, på något sätt är det ju en lång dikt med olika versmått hela tiden.
Ja, nej, men den är fantastiskt skriven, det är den verkligen. Det tycker jag.
Han säger någon så här, med drag som bar på spår av en utomordentlig fulhet.
Ja.
Alltså inte bara en vanlig fulhet, utan en utomordentlig fulhet.
Ja, det är så himla roligt.
Eller då, de stiger upp tidigt för att de har så mycket att göra och lägger sig tidigt för att de inte har något att tänka på.
Ja, men det är fullt med antiteser, fullt med liknelser. Ofta så blir det jättehumoristiskt när de ska liksom beskriva.
Ja.
Till exempel när de ska beskriva... Lord Henrys morbror, Lord Fermor, antar jag att man säger.
Den surgubben.
Surgubben, ja, precis. Ja. Och han beskrivs också typ två sidor. Så jag har kortat ner det här citatet lite grann.
Mm.
Men så här beskrivs Lord Fermor. När han några månader senare ärvde titeln efter sin far hängav han sig åt ett allvarligt studium av den stora aristokratiska konsten att göra absolut ingenting.
Ja. Ja, men det är ju sant.
Rimligt. Och sen så fortsätter det. I politiken var han Tory, utom det Torypartiet befann sig vid styret. Då han kallade medlemmarna ett radikalt pack. Han var en hjälte för sin bekänt som tyranniserade honom. Och en skräck för de flesta av sina släktingar som han i sin tur tyranniserade. Endast England hade kunnat frambringa ett sådant original. Och han påstod alltid att landet gick åt fanders. Hans principer var helt urmodiga, men hans fördomar var berömvärt tidsenliga.
Jag gillar redan att endast England kan frambringa ett sådant original.
Det är fantastiskt. Det stämmer ju också, men det är fantastiskt.
Ja, men den är ju väldigt engelsk på det sättet. Att det är ju original allihopa.
Ja, det är det verkligen. Karaktärerna är så... Jag vet inte, kanske inte typiskt engelskt, men det är typiskt 1800-talets litteratur. De är så dramatiska. Det är så mycket plötsliga känsloutrop som kommer liksom från ingenstans jämfört med om du skulle läsa en bok, mer modern bok. Ett exempel på det är när Sybil, Dorians fästmö, träffar sin mamma och så är det beskrivet så här i boken. Kyss mig mamma, sa dottern. Hennes blomstrande läppar berörde de vissna kinderna och tinade upp deras kyla. Barn, lilla, kära barn, ropade Mrs. Vane och tittade upp mot taket som om hon sökte en galleripublik. Alltså de verkligen skriker ur sig sina känslor.
Men de är ju också skådespelerskor, de två.
Ja, lite... men inte Dorian.
Nej, men det är lite att de två lever...
Ja, de lever ju i sina egna
världar. De lever sina yrken.
han blev sin yrke. Ja. De är, vad heter det?
Aptonym.
Aptonym, ja. De är levande aptonym. Ja. Men likadant också när Dorian blir så besviken på Sybil för att hon inte lyckas prestera lika bra när hon framför sina teaterpjäser. Så säger han, han slänger sig på soffan och gråter och så skriker han till henne att hon har dödat hans kärlek.
Mm. Det var ju mer att han var ju förälskad i karaktärerna som hon spelade.
Ja.
Det var inte så mycket hon egentligen.
Nej, det var inte det. Men det är så dramatiskt att slänga sig på soffan och säga det här. Men, det känns inte som folk gör så idag.
Nej, jag kan tänka mig att han lägger så handen för pannan också.
Ja, det ska vara. Det är mycket suck.
Ja, han slänger sig där.
Ja, precis.
Kommer du ihåg vem av karaktärerna som hade rött hår?
Oh, är det någon av... Ja, ge mig alternativ.
Men jag kommer inte, men jag tror att det är om det är Sybil eller hennes mamma eller någon.
Ja, det är någon av dem bikaraktärerna, va?
Ja, för då har de venetianrött hår. Det var något jag hängde upp mig på.
Är det så man beskriver rött hår?
Nej, det gör man inte för det är en väldigt, väldigt kraftig röd färg. Mm. Jag skulle inte säga venetianröd, jag skulle säga brandbilsröd.
Brandbilsröd.
Det är ingen, inte ens de som färgar håret rött har brandbilsfärgat hår.
Nej, nej,
nej inte. Det är hexadecimalkod C80815 för de som undrar.
Det är klart de har gått och kollat upp det.
Ja, men jag det är fantastiskt. Undrade vad är venetianrött, så jag sökte på det och kom det upp. Ja, det är brandbilsröd.
Om det då är de här levande aptonymerna, det vill säga Sybil och hennes mamma som är skådespelerskor, kan man inte tänka sig att de har färgat sitt hår med typ målarfärg då? Så att det blir så.
Jo, men det är lite som att de åkte till Sverige, hitta någon som målar sin stuga och stoppa huvudet i färgburken. Alltså det är den röda färgen vi jobbar med här.
Ja, men jag köper det fullt ut alltså.
Jag tycker det är orimligt.
Det är de stora känslornas epok liksom. Det stora känslorna kan också vara de stora färgernas epok.
Ja, särskilt. Alltså eftersom jag nämnt det, finns ju det här med att han hade påfågelsfjädrar och sånt på sitt rum när han pluggade. Absolut, då kan man väl ha en brandbil på huvudet också. Det är inget konstigt med det. Han hade ju långt hår, för fan.
Ja, visst, han var ju rebell.
Dekadent.
Dekadent.
Jag har en sak till jag vill ta upp.
Mm.
Eller två saker. Sure. Två saker. Mm-hmm. Men karaktärerna.
Ja.
Lord Henrys, ja, dels är han ju hedonist. Men han beskrivs ju också som cynicist.
Mm.
Men det är ju den moderna beskrivningen.
Mm.
Alltså, och den skrevs ju för över 100 år sedan. För under antiken så var ju en cyniker, någon som skulle leva i dygd. Förkasta vanliga konventioner. Det gjorde han ju i och för sig. Att han gick emot. Ja. Leva i harmoni med naturen. Och förkasta ägodelar.
Stämmer inte in så bra på honom.
Nej, extremexemplet på en cyniker, det är ju Diogenes. Alltså han, som kallas för hunden. Han bodde i en kruka i hamnen i Aten. Och när han såg en pojke dricka vatten med bara händerna så slängde han bort sin skål och tänkte, den behöver jag inte. Jag har ju också händer.
Ja, vad hände med begreppet? Varför förändrades det?
Jag tror att det är någon sån här misstolkning, för att det är lite som stoiker. Det har ju också fått en lite annan betydelse. Alltså, nu används ju stoiker för någon som inte bryr sig. Men stoicism är ju så här, du ska inte bry dig om det du inte kan påverka. Och det är ganska stor skillnad.
Ja.
Så att båda de här gamla livsfilosofierna har ju förvrängts med tiden.
Begreppsförskjutning.
Mm. Ja. Hedonism är lite enklare. Ha det gött. Hur mycket det
ska vara gött att leva.
Ja. Gör det du mår bra av. Oavsett om det egentligen är dåligt för dig. Men njut. Och det
är det mer för grejer?
Just det var det här med skräcklitteratur.
Ja.
För du, jag har ju läst två. Alltså både Dr. Jekyll och Mr. Hyde och den här som dessutom är ganska lika. Och det kanske var, jag tänker att det kanske var läskigt då. Eller hemskt. Att det, men det är inte det längre, för att vi är så vana vid grövre skräck. För Frankenstein, som vi också har läst, inte pratat om, men vi har läst den. Jag tycker inte heller att den är läskig på något sätt.
Nej.
Den är tragisk, det är den. Dr. Jekyll var inte heller läskig. Det är en liten ond dvärg som springer runt och springer ner barn på ett oklart sätt. Eller här då, det är en tavla som förändras och sen så mördar han sin vän.
Men ja, det stämmer. Men är det inte skillnaden på typ jumpscares och sån här en underliggande skräck?
Jo, alltså psykologisk skräck, absolut.
Ja, precis. Jag tänker att det här, man hade lätt kunnat göra en skräckfilm av den här boken.
Ja, ja det finns ju filmatiseringar av den här också såklart. Mm. Men att de framställer, alltså det kan ju vara det att det är lättare att framställa det i filmen än i bara textform också. För att då kan man visa hur vidrig det här porträttet är och hur han förvrängs och så. Det är svårt att få fram det i text.
Ja, eller det kanske, jag vet inte. Jag tycker att Stephen King hade lyckats med det. Men det är inte så han har skrivit den.
Nej. Är det så att kanske den mest framgångsrika skräckförfattaren någonsin hade skrivit skräck bättre än den här killen som, eller gubben som ville vara, han ville bara vara berömd och leva dekadent.
Du kan någon poäng där.
För, ja, men, alltså, både Frankenstein och den här och Dr. Jekyll, det handlar ju om monster på sitt sätt. Men med dagens referenser så är inte de monstren så läskiga.
Nej.
Det är ju bara folk som går ner sig.
Vi har sett för många så här filmatiseringar av kända musikers liv för att vi ska bli chockade av det längre.
Ja, är det så att folk har blivit värre?
Ja.
Ja, så kanske världen går under. Okej. Vi landar i det.
Precis. Det är som, vem är det som säger det nu igen? Det är ju någon av de här tanterna när de är på sina tepartyn. Där de yttrar en massa kritik mot alla de här sysslolösa människorna som de kallar för dagdrivarklassen.
Ja, just det. Ja, nej, men det är väl, folk försöker väl ta sig igenom sitt liv på sitt sätt. Ja. Vad det är. Det finns ju mer till, eller det, vad ska man säga? Ja, nu blir det ekonomipodden här. Men njutmedel i alla dess former har väl blivit mer lättillgängliga också.
Ja, och socialt accepterade.
Ja, det är helt okej att ligga och titta på någon Netflix-serie en hel dag utan att någon bryr sig.
Vad säger du?
Ja, men vi har mer fritid.
Ja, det har vi.
Alltså, gemene man har mer fritid.
Inte vi, men gemene man har.
Ja, vi har väl också. Om vi hade levt på 1800-talet så hade vi varit bönder. Då hade vi varit en av dem, då hade vi varit de som stiger upp tidigt för att vi har så mycket att göra och lägger sig tidigt för att vi inte har något att tänka på.
Det låter faktiskt väldigt behagligt.
Ja, men slitigt också.
Men just att lägga sig tidigt för att man inte har någonting att tänka på.
Ja, det låter ju skönt.
Det låter jätteskönt.
Kvinnor prövar sin lycka, men sätter den på spel. Det är också ett citat.
Ja, det är många citat i den här boken. Alltså.
Ja, men det är ju det. Han är ju känd. Det är ju både citat från boken, men också så här kvickheter som han slängde ur sig som han har blivit jättekänd för. Så man kan säga vad som helst och sen bara skriva bindestreck Oscar Wilde under. Så går ju folk på det.
Trust me, bro.
Ja. Ja, men det är väl lite, och sen om det är något annat som är lite mer smart och som handlar om universum så kan du skriva Einstein och så tror folk att det var han som sa det.
Ja, din människosyn är lite dunkel.
Men jag är så trött på Oscar Wilde citat, det är därför.
Det kan det. Men jag tänker att det är där någonstans vi landar i det också, att citaten i all ära visserligen, men det tyder ju på att hans språk är ju fantastiskt, att det är väldigt vackert och skrivet.
Ja,
men
det är lite långt.
Resterande del är lite, det lämnar en del att önska.
Ja, alltså han lärde sig inte metoden kill your darlings.
Nej, det kanske var det han gjorde. Han hade bara en och han dödade sig själv.
Ja, jag tänkte mer språkligt.
Ja,
eller så tycker
nej.
Jag, den kanske var dubbelt så lång från början och så har han strukit och strukit och strukit.
Och så är det här som var kvar.
Ja.
Ja,
det, för då hade det originalmanuset hade varit ännu värre.
Jag gillar att vi har verkligen dissat den här boken som ändå har beskrivit med hatkärlek. Det är mest hat. Det är inte så mycket kärlek i det vi har sagt nu.
Men jag har svårt att sätta fingret. Eller det är väl språket då? Att det är det som gör att den är bra att läsa ändå. För jag tycker ju om den på något sätt.
Ja, men jag tycker också om den. Men jag hade ju en fundering att jag skulle läsa den med mina gymnasieklasser. Det kommer jag absolut inte att göra nu. Den är ju inte uppbyggd på det sättet som den verkar vara uppbyggd när man läser baksidan på boken.
Men jag trodde att det skulle vara lite mer fokus på porträttet.
Mm.
Alltså det som boken heter.
Det är exakt en missvisande titel.
Ja.
Vi får, om vi uppfinner en tidsmaskin, då får vi lära honom om den här moderna dramaturgiska modellen, tycker jag.
Men jag vill inte träffa Oscar. Han känns som att han var jättejobbig. Springa runt och bara, åh, vad ska på fågelfjäder. Åh, jag är så tok. Alltså han är lite 1800-tal. Ja, exakt. Jag är lite tokig gubbe. Jag ska ha blått porslin hemma när jag är student. Det är också helt rimligt.
Nu har du gjort det till ett av mina livsmål att jag ska försöka få dig att träffa Oscar Wilde.
Det är skönt att det är helt omöjligt eftersom han har död i 122 år.
Jag ordnar något.
Vi har ju också en, alltså det stora mysteriet i boken. Vi får avsluta med det.
Ja.
När Dorian Gray bestämmer sig för att bära upp porträttet på vinden och gömma undan det, då får han en bok av Lord Henry. Som han sitter och läser med stort nöje.
Som är gul.
Den är gul och den är filosofisk. Mm. Så jag funderar på vilken bok det är.
Mm. Så långt orkar inte jag gå.
Nej, så jag har inte kollat upp det. Det står ju inte rakt ut. Men jag gissar på att det är Augustinus bekännelser.
Okej.
Okay. För Augustinus, han är ju nu för tiden då, han är ju boktryckarnas, teologernas och bryggarnas skyddshelgon.
Ja.
Ja, det är ju tre väldigt lika yrken. Ja, ja. Samma värderingar och allt. I och för sig, man kan ju byta ut de tre yrkena mot ett yrke som hade alla tre uppgifter förr i tiden. Och det är ju munk. Ja. För munkar tryckte böcker, de var teologer och de bryggde öl.
Mm.
Så det, han är munkarna själv. Men han levde ju syndigt så inne i bänken. Ja. Och sen blev han troende kristen och reformerades och började leva bra. Och blev då både filosof och retoriker och biskop.
Oj.
Ja, och sen ett helgon då. Så jag gissar att det är den här bekännelsen, för i bekännelsen så beskriver han sitt syndiga levande innan han blir troende.
Ah, Dorian läste aldrig hela boken, så han kom inte till den biten när han började bekänna sig.
Nej, han läste bara det. Lev.
Roliga.
Ja, jo, han läser den roliga biten. Jag gissar att det är den.
Ja, jag har ingen bättre gissning själv. Det låter rimligt.
Kanske var Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Som kom ut ett år senare. Ja, ja, kanske.
Nej, men jag gissar att det var Augustinus bekännelse. Det stora mysteriet i boken. Vilken bok är det han fick?
Det är toppen på den här triangelformade dramaturgiska modellen.
Ja.
Vad är det för bok han har läst som får honom att leva livet?
Ja, men det är det enda som inte beskrivs ordentligt.
Ja. Det är det. För det, mycket står ju också i min version av boken, så finns det också mycket asterisker och liksom förklaringar i slutet. Men inget om den.
Nej, jag tror inte att jag har...
Inte ens en gissning.
Jag har inget sånt i min bok. Jag fick inget förklarat.
Du fick lista ut allting själv.
Ja. Det var ju att han försökte då och då leva bra, men han misslyckas hela tiden. Och så tänker han att han ska bli god, men han vill nog inte riktigt det på riktigt. Och så.
Nej,
ja.
Och så går det som det går.
Mm. Men om vi ska sammanfatta det, så är det ju en underbar hatkärlek.
Ja, för jag ångrar inte att jag läste den.
Nej, berättelsen jättedåligt uppbyggd, men det är ändå trevligt att läsa.
Ja, premissen jättespännande. Språket fantastiskt. Om man bara hade jobbat lite på den här kurvan så hade det varit.
Genomförandet,
precis. Det är där det fallerar.
Ja. Ja, men bra, då har vi avhandlat ytterligare en bok från realismen.
Ja, snälla låt mig slippa det nu.
Ja.
Ingen mer bok från 1800-talet.
Ja, det dröjer nog ett tag.
Mm-hmm.
För nästa vecka, eller nästa avsnitt.
Oj, ja.
Då ska vi läsa, vadå?
Då ska vi läsa Bröderna Grimms sagor i urval.
Just det, och då kommer vi göra så att vi läser lite olika och berättar för varandra vad vi har läst. Så att vi läser inte samma.
Ja. Nej, min plan är ju att jag ska kolla på Disney-versionen där med Theo. Så kommer jag bara säga att jag har läst originalsagorna.
Okej, okay. Då tänkte jag att jag läser originalet som är mycket mörkare än Disney. Tror det eller ej?
Jag skojar alltså. Jag kommer att läsa. Jag vill inte se de här Disney-versionerna. Snälla, låt mig läsa originalet.
Nej, jag vill inte heller läsa, eller jag vill inte heller se Disney. Jag har lyckats undvika så mycket Disney i mitt liv. Så att, jag ska fortsätta med det.
Vi ska läsa Bröderna Grimms sagor i alla fall.
Ja. Så,
det blir det nästa gång.
Ja. Så tack för idag. Vi hörs om en månad eller något. Det är säkert något lov, så vi måste vara lediga också.
Det är då vi har tid, precis. Ja. Ja. Tack för att du har lyssnat. Ha det gott. Hej.
Hej. Är du också en sån som slänger ur dig saker som låter smart men som är ganska banalt? Tycker du att du är snygg och vill bevara ditt utseende samtidigt som du också tycker att det är jobbigt med olika ansiktskrämer, att leva ett anständigt liv, att hålla koll på och tänka på kost och sömn och allt sånt tjafs? Skit i att anlita en målare som kanske kan bevara din ungdomliga skönhet i ett porträtt. Målare är opålitliga till naturen. Istället så har Litteraturhistoriepodden tillsammans med Robin Jones lösningen för dig. Robin har nämligen satt upp en serie expeditioner till Jordanien där du har chansen att hitta källan till evig ungdom, den heliga graalen. Genom att välja rätt kopp och dricka ur den kommer ditt utseende och vigör att bevaras helt naturligt. Evigt liv, frågar du? Jajamän, det är rätt. Den heliga graalen är lösningen för dig. Tänk på att detta är ett exklusivt erbjudande så först till kvarn gäller. Och expeditionerna kan innebära en viss fara. Och vi här på Litteraturhistoriepodden avser oss allt ansvar. Men lycka till!